Kapitel 36. Skorpan och skogen. Gangulf och Carl hade för länge sedan tappat bort spåret efter Gisla och Geir. De hade följt de flera rastmil genom skog och över mosse, men till slut hade det inte gått. Märkena hade kommit ömsom tätt, ömsom gläst. Ibland hade stigen delat sig utan att där var märken. Ibland hade märkena fört dem ut på obanad mark där de överhuvudtaget inte visste vilken väg de skulle välja. Fram emot middagen gav de upp. De stod då på en myr utan vetskap om vare sig var de vistades eller vilket väderstreck de ville välja. De tillbringade några dagar i vildmarken. Vad gällde föda klarade de sig ganska bra. I skogen fanns villebråd, i bäckarna fisk samt vatten och dricka och på marken bär. Eftersom det var hömånad fanns det blåbär i skogen och hjortron på myren. När nätterna blev längre mognade också lingon. Det var deras belägenhet som var det stora bekymret. Nog kunde de bege sig på vandring hemåt. Gjorde de det skulle de vara åter i Soland innan hösten. Men de visste att det inte skulle bli så. De kunde inte lämna Gisla och Geir i sticket. I så fall skulle de aldrig få frid, vare sig inför sig själva eller inför andra. De måste ägna den tid som krävdes för att finna och frita fränderna. Om det sen hann bli sommar igen utan att man hade funnit dem, då hade de i alla fall gjort sitt yttersta. Mer kunde ingen begära av dem, inte ens de själva. Dagarna blev till veckor, veckor fyllda med grubbel, samtal och irrande innan de menade som att sluta söka i skogen. Det är oklokt att fortsätta färden som flyktingar, sa Carl. Dig och mig har ingen sak emot. Det är Gisler de vill åt, om nu någon alls förföljer. I alla fall gör de det knappast längre. Och som vi redan har talat om var det säkert andra som tog Gisla och Geir. Om den dräpte inte kom från dessa trakter, vill säga. Om det var hans fränder som rövade Gisla och Geir är det ändå för sent. Då har de redan hämnats. Jag vill tro att de lever och jag vill finna dem. Då ska vi sluta smyga i skogen. Tungans talade spår är lättare att följa än Gisles och Geirs. I bebodda bygder vinner vi både husrum och tidander. Det vore gott att sova under taken nu när nattkylan nyper i näsan. Några dagar senare var de tillbaka vid Ätrans ådal och nästa natt sov de inomhus. De hade kommit till en gård där man var frikostig mot färmen. Människorna där hade överflöd att dela med sig av. I gengäld tog de gärna emot tiden där samt delade med sig av det de själva visste. Stigmen har härjat längs Ätrans husfar ända sedan Ingvald blev kung i Finnveden. Träljakt, ja. Var säljer de sitt rov? På marknader. Snart är det marknad på Bolmsö. Var är det? Österut. Till Bolmsö marknad kommer människor från flera länder. Njudung, Värend, Halland, Gautland och naturligtvis Finnveden. Ibland irrar sig till och med daner dit. Det är långt. Och jag vars, några dagars vandring över myr och mo samt genom skymningsskog. Hur finner vi enklast vår väg? Det är inte lätt. Landet är vilt och stigen leder lätt fel. Det finns en enklare men längre väg. Då måste ni tillbaka till kusten och ta er till Lagaholm med båt eller till fot. Så därifrån följa Lagastigen ända till Bolmen. Den leder lättare fram, men är mycket längre. Tror du verkligen inte att vi skulle kunna nå marknaden genom Finnveden? Inte själva. Stigen är för slingrig. Gangulf suckade och begravde ansiktet i händerna. Omvägen via kusten lockade föga. Är det ingen av er som ska dit, sa Carl? Vi brukar inte bry oss om Bolms marknad, sa husfar. Det är för långt, samt svårt med gods på smala stigar. Folk i trakten då? Kan höra efter, emellanåt vill någon dit. Tiden där som tingsträt och lockar. Stigfinna hjälp vore förträffligt, så Gangulf. Hoppas inte på för mycket, sa husfar. Men det är sent nu, vi frågar runt imorgon. Det var en hoppfull Karl som la sig och sova den kvällen. Tal är lättare att tyda än Gislis och Geirs märken i marken, var det sista han sa innan han somnade. Tal är alltid lättare att tyda än tystnad, så Gangulf. Stigen vi följde blev stum. Nästa dag hörde man efter i trakten om där fanns någon som ämnade bege sig till marknaden. Bolmsö marknaden är dit alldeles för långt sen. Och farligt sen annan. I dessa tider, sa hans fru. Man går inte längre säker längs ettan som fjärde. Vad kan då inte hända djupt in i skumma skogen, sa hans bror. Inkryggar, sa deras mor. Men det hjälpte föga. Ingen verkade hågade att bege sig mot Bolmsö och dess marknad. Gangulf och Karl som deras värld lufsade slokörade hem efter att ha hört efter bland naborna. De hade nästan kommit hem när de hörde någon bakom sig. Någon som sprang. De vände sig om och såg en grabb från sista gården och jagade kapp dem. Vänta, ropade han. De stannade. Grabben sprang i kapp dem. Stannade och flåsade. Vi ska inte till Bolmsö, sa han. Nej, vi vet det, så Gangulf. Inte utan bitterhet i rösten. Har du sprungit hela vägen för att säga oss det? Men vi kan följa en bit på vägen, fortsatte han. Gangulf tittade på honom. Varför? Skorpa blev galen. Hon menar att vi är fega. Och det är vi inte. Vi följer gärna för att visa att hon har fel. Dessutom lär vi oss stigarna. Vem är Skorpa? Frågade Karl. Farmor. Hon är som en gammal sårskorpa. Torr och hård. Gangulf sken upp. Karl likaså. Heter hon Skorpa? Nej, skrattade Skorpas sonson. Hon heter Tora. Men alla kallar henne Skorpa. Det har de alltid gjort. Och en sak till, sa han med tvekan i rösten. Eftersom vi blir borta några dagar vill Skorpa att ni först gör några dagsverken på gården. Ja, det gör vi gärna, så Gangulf. Vi sparar ändå tid om ni leder oss rätt. Fast vi kanske inte hittar rätt överallt, så grabben. Vi har aldrig varit åt Bormsö till. Och far och farbror inte på många år. Det räcker nog, så Gangulf. Vi är glada om vi kommer en bit på väg. Sen får vi fråga andra. Vad heter du? Skule. Från den dagen arbetade Gangulf och Karl med Skule och hans tvåmänning Skyngny på Skorpas gård. Den gamla kvinnan hade två söner i livet, grabbarnas fäder, som bodde samman med fränder och husfolk under samma tak. Gården var mindre än den förra, men där rådde god stämning samt ordning och reda. Ingen behövde svälta eller frysa, boningshuset var stadigt och taket nylagt. Skorpa styrde och ställde överallt och alla. Inget undgick hennes vakna sinne. Trots skumma ögon och lomma öron fick hon förr eller senare reda på allt som var värt att veta. Redan när Gangulf och Karl kom första gången hade de förhört dem noga. Vilka var de? Varifrån kom de? Vem var deras fäder samt deras fäder och deras? Vad hade de för sig i Finnveden? Vart ville de? Varför ville de dit? Samt hur skulle de göra när de fann sina fränder? Gangulf och Karl svarade så gott de förmådde och slog fast att även om Skorpa varken såg eller hörde var minnet lika skarpt som tungan. När de fick reda på att Skorpa själv hade krigat som ung blev de inte ett dugg förvånade. Det var först på gamla dagar hon hade slagit sig till ro, byggt gård och fött barn. Hennes man hade dött för länge sedan och vad henne själv anbelangade var ingen som riktigt visste hur gammal hon var. Även om hon inte överlever Skyngny eller mig, så Skule, så är det inte otroligt att hon överlever far och farbror. Hon är rik som en svartalv, så Skyngny tänkte, både arv och bakarv samt allt hon vann som härjare. Fast ingen vet var hon har gömt sina skatter. Vissa tror att hon tar allt med sig i graven, medan andra tror att hon aldrig kommer att dö. Gangulf och Karl hade en munter tid på Skorpas gård. De arbetade hårt från tidigt till sent och rönt uppskattning för det, liksom för sina berättelser. De förtalade om uppländerna, utrodde kungar. Skorpa ville veta allt. När de beskrev drabbningen fick hon något vemodigt i blicken och torkade ögonen med kjorten. Strunt i mig, sån. Det är bara ett skräp. Ja, ja, Skule och flinade. Skorpa har smulor i ögat. Sällan ska Skyngny. Hon saknar slagfältet. Tjas, så Skorpa och kastade ett vetre. Grabbarna flinade och skuttade åt sidan. Efter 2 veckor menade Karl att han hade gjort rätt för sig för vägvisningen genom skogen. Ingen förde dock frågan på tal. Efter ytterligare några dagars tystnad insåg han att de måste ta första steget själva om de skulle få den avtalade vägvisningen. När hon hörde deras avsikt att fortsätta färden blev Skorpa oglad. Visst hade det varit trevligt med dem på gården, menade hon, men nog borde de arbeta lite till för att gälda hjälpen genom skogen. När Gangulf förklarade att de inte hade ro längre, att det brådskade att följa Gisl och Geir innan spåret kallnade, gav hon med sig. Jag vet hur det är, sån, och blev på nytt vemodig. Jag gallrar för er välgång. Det har varit en glädje att ha er i mitt hus. Tack, så Gangulf. Tack för husrum och för hjälp. Tack ska ni ha. Ni har gagnat gott. Jag hade gärna sett er stanna. Vi kanske kommer åter. Nej, det tror jag inte. Och då är jag död, trots allt prat. Vi får se. Farväl, Skorpa. Farväl. Till nästa morgon var alla klara i ESA. Gangulf och Karl, Skule, Skyngny och deras fäder. Samt Skorpa. Hon hade kommit på andra tankar under natten och stod resklar med skor och stav. Hon menade sig vara den som bäst av alla kände skogen. Visserligen såg hon illa och det var länge sedan senast. Men hon kände vägen lika väl som hon hade gått den igår. Hon ville besöka marknaden igen. Gangulf och Karl hade fått henne att inse nyttan av starka karar. En träl med hem eller två vore värdefullt. Silver hade hon nog av ändå. Skubli och Skugnit jublade. Visserligen hade Karl och Gangl varit välkomna besökare, men egentligen hände det något långt utöver det vanliga. De hade aldrig varit på en riktig marknad. Männen var däremot mindre muntra, men mälde sina invändningar förgäves. Om det berodde på hennes döva öron eller vilja av stål var ovisst, men efter en stunds förvirrad ordväxling fann de ingen annan råd än att låta henne följa med. Trots att hon var skummögd rörde hon sig raskt. Kändomstigen gjorde det inte saken sämre. Fastän det var länge sedan hon senast hade gått där visade sig Skorpa vara just så säker som hon hade sagt. Även om hon inte orkade gå lika fort som männen sparade hennes vägval många omväg och kortade sällskapets vandring. Mot kvällen hade de tillryggalagt en god bit och efter andra dagen var de ännu längre komna. Men Skorpa började känna sig matt. Därför slog de nattläger trots att de nu närmade sig Bolmen. Enligt Skorpa var det bara några rastmil kvar innan de nådde stranden. Sen var det bara en kort båtresa och vandring till marknaden. De åt kvällsvard och alla lät sig väl smaka. Alla utom Skorpa. Hon ville inget ha. Har ont, mor? Frågade en av sönerna. Inte alls, sa hon lite för bestämt för att övertyga. Jag behöver bara sova en stund. Imorgon trampar vi vidare. Det har inte gått så här långt på flera år. Är du säker på att du orkar? Trams, klart jag gör. Så här roligt har jag inte haft på länge. Se till att orka själv. Du och din bror är lika klena som far var. Men han blev heller inte gammal. Vi får hoppas att Skule och Skugne är av segare ved. Sönerna svalde, struntade i Skorpas sträva ord och gick för att samla ved. Skule, Skugne och Karl hade redan gått för att fiska och Gangl var ingen som visste var han var. Men skymningen kom kyla och på den följde dimma. Gangl tassade runt i markerna som omgav lägret. Det är alltid bra att känna omgivningarna, tänkte han. Vid en liten sjö i skogen stannade han. Över den blanka vattenspegeln svävade dimslöjor. Han satte sig ner på en häll och betraktade dem. Slöjorna svävade ömsom lätt och luftigt, ömsom tätt och tungt. I ena stunden såg Gangulf träden på andra sidan sjön för att ögonblicket efter inte se annat än ogenomträngligt töcken. Då tyckte han sig urskilja varelser som vred sig och vränskades för att i nästa stund ta varandra i hand och svepa bort mot skogen. Det var vackert och kusligt. Att bli ensam med nattens väsen var inte hans önskan. Han reste sig dröjande, sen skyndade han tillbaka till lägret. När han hade återvänt till de andra var hela nejden inbäddad i ett fuktigt mörker. Brasans glöd skapade skuggor i dimman omkring dem. Karl blev till en svart jätte mot dimmans grå bakgrund. Skubles hand till en varg. Ideligen ryckte någon till när en ny gestalt rörde sig på ridån. En ängslig stämning rådde. Dessutom stördes alla natten igenom av att Skorpa kved. När morgonen grydde, grå, fuktig och kall, kom hon inte ur fläcken. Istället klagade hon och tog sig flera gånger åt bröstet till. Hjärtat pickar som en hackspett, sa hon, och när jag reser med svartnare. Du blir kvar här, sköna sönerna. Trams, sa hon, men gjorde ingen ansträngning att resa sig. Vi blir nog alla kvar här, sa den andre sonen, utom Gangl för Karl om de vill fortsätta på egen hand. Mor, hur hittar de? Lätt, väste Skorpa. Håll åt sydost så kommer ni till Bolmen, vare sig ni vill eller inte. Sen söker ni någon med båt som kan föra er till ön. Ta med oss, sa Skule och Skugne i mun på varandra. Nej, ni blir här, flämtade Skorpa. Vi håller ihop. Om vi inte fortsätter på morgonen gör vi det efter middag. Eller imorgon. Eller aldrig, muttrade hennes ene son. Återtåg blir liktåg, suckade den andra. Gangl och Karl tog återigen farväl av Skorpa. Även denna gång ville hon ogärna skiljas. Hon höll Gangulfs händer i sina utan att släppa taget. Späd men ändå stark, tänkte han. Finn nu dina fränder, sa Skorpa. Jag gallrar för er. Det förmår jag fortfarande. Tack, Skorpa, sa han. Farväl. Farväl själv. Vi ses hinsides, sa han lågt. Det gör vi, sa han. Och strök han över huvudet. Det gör vi. De dröjde en stund, kramade varandras händer en sista gång. Snart var Gangulf och Karl försvunna i dimman. Dagen förblev skum. Fastän det var långt liden ville dimman inte lätta. Utan solsken var Gangulf och Karl osäkra på vädersträcken. Visst kände de skogens tecken, men solen var alltid att föredra. Vi kanske borde ha bidat hos de andra, funderade Karl. Dimman ville ha lett bort oss. Sant, sa Gangulf, men nu är vi på väg. Jag tror vi hittar. De gick under tystnad. Efter ett tag sa Karl. Märker du att vi har sällskap? Jo, sa Gangulf. Jag har känt en stund. Sett något? Nej, men anat. Vet inte vad jag ska tro. Är det Skorpa eller hennes vård eller någon annan? Tror hon dog idag? I idag eller vilken dag som helst. Jag tror inte hon återvänder hem levande. Synd, ja. Men hon var redo, trots att hon härjade på som vanligt. Det märktes när vi tog farväl. Tror hon är här med oss nu, på färden, vem vet. Hon vill ju till Bollnäs marknad. Hon kanske följer oss på andra sidan. Kanske. De gick ännu ett stycke under tystnad. Om det är skorpa låter hon mer än de borde, så Karl. Mm, så Gangulf. Ska vara tyst. Mm. Gangulf stannade och lyssnade. Karl stannade också. Inte ett ljud hördes. Skogen var stum. De sattes åter i rörelse. Nu hörs det igen. Gangulf viskade. Dova steg. Det går något tungt där ute i dimman. Båda stannade ånyo. Skogen var lika tyst som förra gången. Ännu en gång började de gå. Då började den, eller det, andra där ute i dimman göra detsamma. På det viset fortsatte det. När de gick, gick någon jämte dem i dimman. När de stannade, stannade den andra också. Det kändes kusligt. Vem var det som jäckade dem, som följde dem till en grad att den märkte om de gick eller stod stilla? Till slut höll det inte längre. Gangulf förstod att den andra, det andra, redan hade korn på dem. Redan visste att de var där och dessutom var de var. Det gagnade inget att låtsas. De var redan avklädda in på bara benen. Vem där, ropade Gangulf. Inget svar. Vem där, ropade han igen. Vi vet att du är där. Vi vet att du vet om oss. Tystnad. Sluta spela spel, så Karl. Kom fram nu. Är du vänlig har du inget att frukta. Vill du kämpa är det mer redbart att visa sig än att tassa i dimman. Träden skymtade genom dimman, men skogen fortfarande att ruva på sina hemligheter. Ingen sa något och ingen rörde sig. Karl kände håren stå på ända i nacken. Gangulf tecknade åt honom att gå. Sakta började de smyga så tyst de kunde över mossan. Men det kände ingenting till. Snart kände de återigen smygarns närvaro. Gangulf kastade sig ljudlöst åt det håll ljudet kom ifrån, bara för att famna dimfok och daggvåt ljung. Karl skrek. På ett ögonblick var han ensam i skogen med en skrämmande smygare i sidled. Gangulf, skrek han. Här, skrek Gangulf. Han försvann. Kom tillbaka, vi får inte komma isär. Var är du? Här? Var? Här? Karl hörde riset frasa och snart stod Gangulf framför honom på stigen. Rusa inte iväg, viskan. Vi måste hålla ihop. Ja, så Gangulf. Det kanske bara är skorpa, trots allt. De fortsatte och deras tysta följeslagare med. Ju mer de pratade om annat, desto sämre det gick det. Att strunta i smygaren gagnade föga. Undan för undan ökade de sina steg tills de sprang genom skogen. Först sakta, men snart så fort de mäktade. Sluta, ropade Karl. Jag orkar inte hålla takten. Gangulf hörde någon ropa, men inte vem. Skog, skorpa, dimma, dagg, vargar, som framförallt smygaren. Allt målde runt i hans huvud. Han, bärsärken och krigen var vätskrämd. Detta var inte en mänsklig fiende. Denna var av något annat släkte. Ovisst vilket. Och det spelade ingen roll. När han väl hade gått över skräckgränsen, då hjälpte inget förnuft. Gangulf sprang för sitt liv. Sakta, skrek Karl för fullt hals. Gangulf lyssnade inte. Han var bortom sans och vett. Karl offrade sina sista krafter för att hinna kapp Gangulf och fälla honom till marken. Han rusade framåt, spände benen i en sista vansinnig kraftansträngning. Träden for genom dimman i synfältets utkanter. Gangulf jäckade i dess mitt. Snart var han i kapp. Snart hade han kastat sig om hans ben. Han måste bara komma tillräckligt nära innan språnget, annars skulle Gangulf löpa för gott. Han for fram över mossan och djungeln. Träden försvann bortom synfältet. Gärdsgårdar dök upp på båda sidor. Och nu var han i kapp. Han kastade sig mot Gangulfs knäveck, just som denne slukades av marken. Karl följde efter och tumlade genom rislöv och kvistar utför en brant. Snart låg de båda bland ris och skräp på botten av en grop. Aj, så Karl. Gangulf teg men stönade. Läpparna var vita och mungiporna syntes fradga. Är du skadad, så Karl? Nej, grymtade Gangulf. Vad hände? Var är vi? En grop. Fångstgrop, skulle jag tro. Djup som en brunn. Tur att den saknade spetsade pålar. Båda reste sig och borstade av skräp. På gropens botten såg Karl vitnande djurben. Eller är det människoben, tänkte han. Finnvid smög fram för att vittja sin grop. Att hetsa sina offer och driva dem in i fällan slog sällan fel. Nu hade han inte längre hossa och tasse, men dimma fungerade också fint. Småvargarna var inte till någon nämnvärd nytta, mer än att de skärrade bytet. När han väl hade fått folk innanför gärdsgården fick han dem utan undantag att gå ner sig i gropen. Han spanade över kanten. Det var båda två som väntat. Den ena var stor, den andra mindre. De kommer att gälla gott, tänkte han. Starka löpare. Nu ska jag bara få upp dem och föra dem till gården. De får vänta till nästa marknad. Han kikade ännu en gång ner i gropen. De hade fortfarande inte sett honom, men de kände hans närvaro, det visste han. Det var något bekant med dem. Han hade sett dem förut. Jo, nu såg han. Det var ju de som hade dräpt Hoss och Tasse. Dugliga dråpare. Det här fordrar försiktighet. Han smög bort från kanten och funderade. Gangulf och Karl försökte komma upp i gropen, men alla ansträngningar var förgäves. Förbannade väggar. De är väl murade, så Gangulf efter att Karl hade trillat ner ännu en gång. Karl hade ställt sig på Gangulfs axlar och sen försökt klättra upp till kanten. Kanske vi kan ta en kvist eller ben och bända loss stenar, så Gangulf. Eller kila in emellan som steg, eller så hjälper jag er upp, sa en dov röst uppifrån kanten. Båda såg upp. En reslig gestalt avtecknades mot dimman. Förbannade stigman, skrek Gangulf. För här ska du få. Hur då, frågade mannen. När jag kommer upp så blir du inte gammal. Ja, då är det nog bäst att du blir kvar. Men jag har ett förslag. Vi vill inte höra, skrek Gangulf. Ja, då sa så mannen, vände sig om och försvann. Vänta, skrek Karl. Vad är ditt förslag? Inget svar. Kom tillbaka, skrek Karl igen. Vi lyssnar. Tala för dig själv, muttrade Gangulf. Vi kan alltid lyssna, sa Karl. Då lär vi känna fienden, la han till, viskande. Ja, sa Gangulf. Vi lyssnar, ropade han. Det dröjde en stund, sen kom mannen tillbaka. Ja, lyssna då noga, sa han. För vad jag har att säga har ni ingen aning om. Men jag vågar påstå att ni kommer att bli förvånade. Sa Gangulf. Jag vet vad ni duger till. Hur kan du känna oss? Jag känner er inte, men jag har sett vad ni duger till. Hoss och Tasse lät sig inte dräpa av vem som helst. Det är du, skrek Gangulf. Då är du den som skickade ulvarna på oss och ni dräpte dem. De fick vad de förtjänade och snart du också. Jag kan hjälpa er och ni mig. Jag söker samarbete. Stigman, aldrig, spottade Gangulf. Mannen vid kanten avvaktade. Efter en stund fortsatte han. Allt är inte vad det verkar vara, sa han. Öden skiftar. Förr var jag kung. Idag stigman. Imorgon. Ja, vem vet. Du fick väl vad du förtjänade, muttrade Gangulf. Varför stigman, om jag får fråga? Det ska jag säga dig när vi har enats. Om vi enas. Det är lätt att rådslå med den andra i en grop. Vore du rättrådig så skulle du släppa oss ur hålet. Även om jag litar på min styrka har jag också erfarit vad ni mäktar. Oklokt vore det att släppa er nu. Och fegt att inte. Tror du att vi ser oss bundna av avtal vi träffar i detta hål? Eder kan binda. Och eder kan lösas. Jag känner runor. Mannen blev tyst och grubblad. Efter en stund sa han. En av er blir gisslan. En får komma upp. Inga konster, då släpper jag repet och hugger den som kommer över kanten. Han släppte ner en repände och Gangulf tog tag i den. Snart var Gangulf uppe och Karl kvar i hålet. Din ljusling, sa Gangulf. Äntligen får jag se dig i ögonen. Du vet inte vem du har emot dig. Nej, du vet inte vem du har emot dig heller. Säg ditt namn, sa Gangulf. Du först. Du gallrar det bara. Jag säger det när du är dräpt. Då hör jag inte längre. Männen stod mitt emot varandra. Inom kort var de inbegripna i envig, yxa mot spjut, men utan sköldar. Karl hörde männens strid från botten av sin grop. Det var slag och dunsar, stön och grymtningar, men inga ord. Båda var sammanbitna och efter vad som kändes som en evighet stod Karl inte ut längre. Han gjorde några ursinniga försök att klättra på hålets väggar, men föll varje gång ner igen. Ideligen låg han på rygg på gropens botten, såg upp mot dess mynning och åhörde männens kamp. Ibland var de nära, ibland längre bort. Någon gång skymtade han till och med någon av dem. Och en gång var det nära att Gangulf trillade tillbaka ner i gropen. Karl såg honom springa åt sidan i sista stund. Striden drog ut på tiden och Karl använde den till att samla grenar och ben som dugde att bygga fotsteg av. Han fogade dem i kallmuren och hade långt om länge lyckats fästa pinnar halvvägs upp efter hålväggen. Med en lång gren kunde han stödja sig mot gropens motstående vägg och efter stor ansträngning och flera fall till gropens botten såg han slutligen över kanten. Ingenstans syntes Gangulf och den andra. Däremot hördes flämtningar i dimman. Kommer du hit så skär jag halsen av honom, stigmannens röst skar genom dimman. Han har mig, så Gangulf. Du kämpar väl, sa mannen. Du med din usling, väste Gangulf. Ska vi samtala nu eller vill du hellre att jag smeker dig med spjutet? Glöm inte att jag kan föra dig till dina fränder. Låt gå, sa Gangulf. Föga ärolöst är det att ge upp nu. Sällan har jag mött en sån kämpe. Jag säger samma om dig. Men en måste segra. Ja, men jag kämpar hellre med dig än tvingas dräpa dig. Karl kom hit men skadade honom inte. De sattes upp i dimman. Karl närmade sig försiktigt. Kan vi då äntligen råda samman, sa mannen. Först vill jag veta vem du är, sa Gangulf. Finnvid. Finnvid, kung av Finnvedingar, samt Stigman, som du redan vet. Det där får du förklara. Jag ska, men säg först era namn. De sa sina, mot härstamning, samt härstamning och hemvist. Och nu villkoren, så Finnvid. Ni vill finna era fränder. Jag behöver dristiga kämpar. Vi har sak mot dig så länge våra fränder är i ditt våld. Det är de inte. De är sålda, så Finnvid. Han såg hur de rynkade pannan och fortsatte. Till en som jag har sak emot. Därför så gagnar min sak er. Som förlikning föreslår jag att jag hjälper er att frita era fränder och ni hjälper mig att hämnas mina. Mycket är dunkelt, sa Gangulf, men ditt förslag synes mig skäligt. Innan jag tar slutgiltig ställning vill jag lära mer än du, Karl. Sämre skulle vår ställning bli om vi nu skulle bränskas. Antar vi budet så kan vi återfå våra vänner som finna rykte. Om inget i hans berättelse talar emot, talar jag för. Dugligare vapenbroder än Finnvid finner man sällan, om någonsin, så Gangulf. Låt oss höra mer om dig och ditt öde, så ska saken snart vara avgjord. Sätter till rätta, så Finnvid. Det tar en stund. De satte sig mot varsitt träd, omslutna av dimman. Finnvid förtalte.